Ni lyssnar på Radio Tyresö och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu har jag gått till Nyboda högstadium. Och det är ett helt annorlunda högstadium som jag kommer ihåg det. För jag jobbade här för 30 år sedan och då var det en ganska sliten skola. Nu har jag gått in i en fantastiskt vacker glasfasad. Och jag trodde jag skulle gå till personalrummet som på sin tid låg närmast vägen. Men nu har jag tagit till helt andra sidan av skolan. Och så har jag kommit in i en väldigt modern skola. Framför mig sitter två lärare. Ni får presentera er själva.
Jag heter Karin Friberg.
Och jag heter Emma Birkholtz.
Ja, och varför jag tagit mig hit är för att jag har fått höra att ni jobbar som svenska tvålärare, heter det så?
Nej, nu säger man nog svallärare.
Svallärare, vad betyder det? Svallärare.
Ja, svenska som andra språk.
Ja.
Lärare.
Och vad innebär det?
Det innebär att vi undervisar svenska för elever som har ett annat modersmål än svenska.
Precis. Och ni har speciell utbildning?
Ja, jag är i grunden lärare i svenska och franska och håller nu på att läsa upp min behörighet till svenska som andraspråkslärare. Men jag har arbetat som det i många år.
Så det är en speciell utbildning. Så hur lång tid måste man gå för att bli?
Nu är det 45 högskolepoäng som det krävs i SVA för att vara behörig för grundskolan.
Okej, och det är över ett år alltså?
Ja.
Och ni jobbar då med alla de ungdomar, för det är ungdom, det är högstadium, som kommer hit från andra länder direkt.
Mm. Ja.
Hur många elever har ni här på Nyboda?
Ja, det är ungefär 25 elever vi har tagit emot sedan i augusti.
Mm.
De har ju inte kommit samtidigt utan vi tar ju emot hela tiden under läsårets gång.
Hamnar de i en speciell klass då?
De skrivs in i en ordinarie klass men sen har de då extra mycket svenska tillsammans med oss. Så i början så har de väldigt mycket svenska och sen beroende på hur det går och beroende på skolbakgrund så slussas de ut mer i de ordinarie klasserna.
Är det väldigt mycket ensamkommande som ni har eller är det också familjer med barn?
Det är både och men mest ensamkommande killar.
Ensamkommande killar. Mm. Var bor man i Tyresö? För vi har väl inte speciellt mycket boenden för ensamkommande? Är det fosterfamiljer eller är det, vet ni det?
Ja, en del bor ju i familjehem, så placerade i familj. Men sen finns det ju boenden vid Skrubba.
Jaha, okej.
Okay. Där ganska många av våra elever bor.
Mm. Okej. Okay. Så från vilka länder kommer de då?
Ja, de som har kommit nu under året så har de flesta kommit från Afghanistan. Eller afghaner från Iran också, som har bott i Iran.
Som talar vilket språk då?
Dari.
Dari, okej. Okay. Som påminner om persiska?
Ja, de är väldigt lika de två språken.
Mm.
Även pashto. Sen i början av året så kom det många från Somalia.
Ja.
Okej. Okay. Och hur gör man då när man träffar på en person som inte kan någon som helst svenska? Kan de engelska då?
En del kan. Men vi får ju använda mycket kroppsspråk. Mycket bilder framförallt. Och sen har vi ju studiehandledare på skolan som också jobbar då som modersmålslärare.
Så det finns lärare som kan deras modersmål?
Ja.
Som hjälper till?
Ja.
Ja.
I de allra flesta fall om man inte har ett mindre språk.
Mm. Okej. Okay. Mm. Men hur gör ni då? Alltså, hur går när man kommer första dagen? Hur lär man sig ett nytt språk om man är... För de är 13, 14, 15?
Ja, 16, 13 till 16 ungefär.
Mm.
Alltså man lär sig ju inte ett nytt språk första dagen.
Nej.
Så att, det är ju väldigt mycket kroppsspråk. För att studiehandledarna kan inte vara med eleverna hela tiden. Så att, ja. De här ungdomarna är väldigt bra på att kommunicera verbalt. Och man får ju inte glömma bort att de har ju tagit sig till Sverige på egen hand. Många.
De har många
på något sätt har de tagit sig hit. Liksom. Ja. Även om de inte kan så mycket engelska. Så är de ju väldigt vana att använda de språk de kan. Och väldigt sociala ofta. Ja.
Sen har ju de flesta ungdomar har ju en mobiltelefon.
Aha.
Och där kan man även då använda för att skriva in en mening på sitt modersmål. Och få den översatt till svenska. Så det kan också vara en hjälp i början.
Mm. Hur lång tid tar det för en liksom normal eller vanlig elev som kommer från ett annat land att göra sig förstådd på svenska? Hur många månader tar det innan man kan prata hjälpligt?
Helt olika skulle jag säga.
Alltså allt från ett par månader till Ja, det kan ju ta lång tid också. Ja. Men att tala hjälpligt, det kan ju de flesta efter en kort period. Ja. Men då blandar man ju språk och man talar inte grammatiskt rätt och sådär.
Och sen är det ju klart att de mer utåtriktade lär sig att prata snabbare än de som är mer blyga.
Ja.
Ja, så det hänger ganska mycket också på att man kanske måste själv anstränga sig och plugga.
Ja.
Ja. Men hur går det till när man ni kanske också har varit med om det här när, i alla fall när mina barn var små, så ville de gärna lära sig ett nytt språk. Så när de äntligen skulle få lära sig engelska eller franska eller spanska eller vad det var för någonting de skulle plugga, så börjar man ju liksom, tycker jag, i fel ände. Då börjar man med grammatik. Så att deras språkintresse dog ju ganska snart. Och ju mer de fick det prata, desto mer förstod de ju hur fel de pratade. Så att trots att de hade läst flera år ett språk, så ville de inte prata det. Därför att, samma sak för mig, tyska. Jag har fullt upp med de här prepositionerna, så att jag kan inte säga en mening längre rätt. Och då undrar jag liksom, hur gör man nu? Sitter man, börjar man liksom med en och ett och det och den och håller på sådär, så att man blir helt förstörd av...
Nej, vi försöker att inte förstöra det.
Nej, men det här är min stora liksom kritik mot språkundervisning. Ja. Därför tar bort ibland deras nyfikenhet.
Ja, men självklart. Men fördelen här är ju att alla talar ju svenska runt omkring dem. Till skillnad från när du läste tyska.
Just
så
det.
Var det kanske lite, kändes mer krystat att prata tyska. Men här, de vill ju prata med de svenska eleverna och med oss och alla andra lärare.
Okej.
Okay, så att de har ju ett väldigt sug att kommunicera på svenska.
Mm. Det här med grammatik. Härmar man liksom papegojmetoden eller vad heter det, mamma härmar? Eller börjar man väldigt mycket med grammatik, vill jag nu fråga två språklärare?
Nej, det gör man inte.
Nej, det gör vi inte. Utan mer att öva in hela fraser då. Och sen kan man gå in på djupet med grammatiken.
Mm. Ja.
Men vi börjar inte med det.
Det kommer liksom allt eftersom. Och sen i takt med att de frågar mer också. Mm. Vill veta, många vill ju veta strukturer och så också. Ja. Men precis som du säger, i början handlar det om att kunna ta sig fram i vardagen.
Ja, för att man, sin bebis sätter man inte igång och säger nu tar vi det här är ett substantiv. Nej. Man börjar våra barn behöver aldrig lära sig det, de lär sig prata ändå.
Nej. Men det är intressant ändå, de som har god skolbakgrund, att de gärna vill ha grammatik ganska snabbt. För de är ganska, till skillnad från många svenska elever, så är de ganska duktiga på grammatik.
Vilka andra språk kan de då, förutom sitt modersmål?
Ja, arabiska talar ju många, åtminstone lite grann.
Mm. Och lite engelska.
Ja. Och sen en del har ju flera andra språk.
Ja. Nu måste vi ta lite bakgrund först, för det glömde jag säga i början, för att nu måste jag presentera er också. Emma Birkholz, berätta om din bakgrund. Du är inte född i Tyresö, eller bor inte i Tyresö?
Nej, jag har ingen koppling alls till Tyresö, men jag är glad att jag hamnade här.
Ja. Vad har du för bakgrund?
Jag är uppvuxen i Stockholm, i Bromma. Jag började jobba som lärare på Lidingö, och sen har jag jobbat lite i Fruängen, och sen kom jag hit.
Hur kom det sig att du valde Tyresö?
Nej, det var mer en slump. Jag sökte jobb här och kom på intervju och tyckte att det verkade vara en bra skola. Ja, en fin skola.
Ja, men det är väl ganska lätt idag att få jobb som lärare, va?
Det beror på vilket ämne du har, men visst, det är ju lärarbrist.
Det är lärarbrist?
Ja.
Så man kan välja och vraka lite grann?
Ja.
Så vad var det som stod ut med Nybörda skola och Tyresö då?
Nej, men jag tyckte att det verkade trevligt här när jag kom hit på intervju.
Och du valde det här, just den här tjänsten med...
Ja.
Du visste att du skulle jobba med det?
Ja, precis.
Och hur länge har du jobbat här i Tyresö?
1,5 år snart.
1,5 år? Och du trivs bra?
Ja, jag trivs väldigt bra. Jag hade ju turen då att få börja arbeta med Karin, min kollega här. Jaha, så det var väldigt kul att vi... Det var ju ganska nytt med nyanlända. Så att vi fick vara med och utforma ganska mycket hur det skulle se ut.
Så ni har byggt upp det här själva, kan man säga?
Ja, precis.
Okej. Och heter Karin Friberg.
Ja.
Vad är din bakgrund?
Jag är uppvuxen i Gävle. Jag har bott i Stockholm ungefär 12 år och jag har jobbat snart 4 år på Nybörda skola och innan dess 1 år på Kumla skola. Och sen har jag jobbat på några andra skolor också. Jag bor i Älta, så det är nära till jobbet för mig.
Det är många i Älta som handlar och det är ert närmaste centrum, va?
Ja.
Det är liksom naturligt att åka till Tyresö centrum men kanske åka till Nacka centrum.
Och mina barn har sina fritidsaktiviteter i Tyresö, så att jag är ju mycket här.
Och det, när du valde att jobba i Tyresö, bodde du på närhet eller valde du också den här tjänsten speciellt?
Ja, alltså när jag såg den här tjänsten då, och då sökte de lärare i svenska som andraspråk och franska. För jag har samma utbildning som Emma i botten. Och då kändes det helt perfekt. Jag visste ju ingenting om att de skulle höll på att rusta upp den här skolan, att den var ny. Men det var väldigt kul att vara med i starten på den här skolan. Och sen har ju min tjänst förändrats väldigt mycket de här åren. Just alldeles innan Emma började jobba, det var då vi började ta emot nyanlända elever, kanske från Somalia som inte har gått i skolan. Och då upptäckte vi att det här med direktintegrering blev väldigt jobbigt för dem.
Vad menas med direktintegrering?
Att eleverna redan från dag ett ska följa en klassschema med alla ämnen, alla lektioner.
Går det överhuvudtaget? Om man är, funkar det om man inte kan prata och man inte kanske till och med analfabet från början?
Det kan gå. Om man till exempel som en elev som började sjuan som kom då från USA och var toppstudent där. För henne har det funkat jättebra. Hon har bra betyg här och har inte med bra i undervisningen. Men har man inte gått i skolan då skulle jag vilja säga att då funkar det inte.
Det måste vara helt obegripligt vad som görs i klassrummet och vad
ja.
Som sägs.
Ja.
Hur många timmar har en sån, om man då är nyanländ och kommer hit. Hur många timmar har man med er och med sin hemspråk? Hur många timmar har man då med resten av klassen? Eller ungefär bara?
Ja, det är helt olika. Vi gör ju individuella scheman till varje elev.
Så vi har ju kanske 10 olika scheman igång. Liksom.
Okay.
Så att det är svårt att säga.
Ja. De vi tar emot nu till årskurs 9. De går inte ut i några andra ämnen alls. Utan de får ha svenska hela dagarna.
Då får de svenska hela dagarna. Mm.
För de kommer ju sen gå vidare till språkintroduktion nästa år.
Okej.
Okay. Mm.
Hur ska de kunna få betyg i vanliga ämnen?
Nej, det går ju inte på så kort tid. Mm.
Och det undrar jag också, liksom, om man då är analfabet och kommer hit som 14-åring eller 15-åring. Mm. Och så ska man då gå i svensk skola och har missat 9 år. Hur funkar sånt?
Ja, det allra viktigaste det är ju studiehandledaren. Mm.
De har en otroligt viktig roll.
Alltså studiehandledare, det är samma sak som?
Modersmålslärare. Den som pratar elevens språk.
Okay.
Mm.
Och är insatt i det pedagogiska arbetet på en skola.
Och ibland har modersmålslärarna både studiehandledning och modersmål. Och ibland är det 2 olika personer.
Mm. Okej. Okay. Nu kan inte jag i dugg, men det låter ju nästan helt omöjligt att om man kommer så sent till ett nytt land att gå ut med godkända betyg svenska, engelska och matte är de 3 som man måste ha godkänt i.
Våra elever som kommer sent, de får ju börja då på språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet.
Okay.
Det är det som händer.
Så de är ju här för att lära sig så mycket som möjligt. Man kan ju inte, alltså alla måste ju jobba på sin nivå.
Precis.
Så man får ju se utvecklingen i det perspektivet. Att man kan lära sig väldigt mycket även om man inte får ett betyg eller ett godkänt betyg då.
Har de varit med om att de har fått betyg, några elever?
Kan de få betyg i.
Vad tycker de då när de inte kanske får godkänt betyg? De kämpar så gott de kan på efter sina förutsättningar.
Ja, det är väldigt olika. En del är helt införstådda med hur det fungerar. Och de som är mer i klass med de svenska eleverna förstår ju att de inte kan lika mycket. De har ju inte läst samhällskunskap och sådär tidigare. Vissa blir besvikna, för de tycker att de har varit här och de jobbar hårt och sådär. Så självklart finns det elever som blir besvikna.
Mm. Men hur funkar det då i klassrummet för dem? Liksom, hur tar de andra eleverna mot dem? Hur stor acceptans är det man får in en person från en helt annan kultur som inte kan språket och som kanske till och med är analfabet? Hur klarar de andra eleverna det på ett bra sätt?
Ja, det brukar funka bra. Jag tycker att de andra eleverna är snälla och visar kanske hur man ska göra på slöjden eller bilden. Mm.
Jo, absolut. Acceptansen är väldigt stor här tycker jag. Sen kanske det är inte alltid så att det är så lätt att bli nära vän. Alltså över gränserna eller hur man ska uttrycka det. Men jag har inte upplevt att det skulle vara liksom motsättningar på något sätt. Så.
Det känns inte som att de blir mobbade.
Nej. Men sen är det svårt på grund av språket liksom, från båda håll att kommunicera. Liksom, yngre barn kan ju leka och lära känna varandra på det sättet. Men just i högstadieåldern när man mer sitter och hänger så är det svårare kanske ibland.
Men vi har ju också några elever som verkligen aktivt sätter sig på lunchen tillsammans då med sina svenska klasskompisar. Mm. De är aktiva själva medan andra inte är det.
Mm. Mm. Eller spelar biljard på rasten och sådana aktiviteter när man inte behöver kunna så mycket språk.
Men ni som lär känna de här eleverna, hur ser de själva på sin situation när de märker hur svårt det är? För att jag intervjuade en socialarbetare som jobbar på ett hem för ensamkommande. Hon berättar hur studiemotiverade många är, hur mycket de tycker är kul med sin läx. Ibland kommer läxhjälp hit. Mm. De vill verkligen, och de tror ju att de ska få jobb. Mm. De tänker att de kan ta vilket jobb som helst, diska det vad som helst. Mm. Det kommer ordna sig, de är liksom så glada. Mm. Men, och sen, de vill börja jobba. Hur tycker ni, när ni själva ser liksom vilken... För hon var väldigt så här, de vet inte hur svårt det är.
Nej.
Och de förstår inte att det här är en jättelång process. Nej. Och även diskare eller städare. Mm. Inget jobb som man bara får hur som helst.
Nej. Ja, det har vi väl märkt, den här besvikelsen lite. Att just att få ett jobb och tjäna pengar.
Exakt, för de är ju hitskickade förmodligen familjen som förväntar sig att de ska skicka pengar tillbaka.
Mm. Jo, så är det.
Hur diskuterar ni med dem? Deras chanser liksom.
Ja, det är ju väldigt svårt att förklara det för dem på svenska.
Ja.
När språket inte riktigt räcker. Utan där behöver vi hjälp av modersmålsläraren. Mm. Så att det krävs flera vuxna som pratar om det här.
Med flera dem. Gånger liksom. Man kan inte ta in allting heller. Nej, i början. Det är så mycket den första tiden. Jag tror att ofta kommer den där besvikelsen och problemen kommer efter ett tag. När man har lärt sig lite svenska, man har kommit in, man har fått lite kompisar eller känna läraren och så. Men sen när det börjar, särskilt på vintern, blir mörkt och kallt och det är liksom motgångar. Och att man börjar inse hur lång tid det här kommer ta.
Ja.
Samtidigt då med den långa väntan på uppehållstillstånd.
Ja. Ja, för de här som ni har inte allihopa uppehållstillstånd.
Nej, de får vänta
jättelänge. Alltså de får gå i skolan fast det får de göra. De ensamkommande får göra det.
Ja.
Och även om man kommer hit i en familj så får
alla
man
barn har rätt
alla barn har rätt att gå i skolan.
Ja.
Just det. Mm. Så de är ju stressade också över den situationen.
Ja, det kan man ju bara tänka sig själv hur det skulle vara. Att inte veta alltså hur ens framtid kommer se ut på det sättet. Nej. Att leva i den ovissheten.
Det kan vara svårt att hålla uppe motivationen om man inte ens vet att man ska få stanna i landet.
Nej. Jag ställer den frågan till den här socialarbetaren, för hon är också en ung tjej som ni.
Mm.
Ni ser unga ut i alla fall. Får man fråga gamla ner?
Jag är 34.
34?
Ja, jag är 41.
41, ja, ni ser unga ut båda två. Hur tar de här unga killarna er liksom som kvinnor? Alltså att det är ni som bestämmer. För det här är, vissa de kommer från kulturer där man inte liksom lyder kvinnor alla gånger. Hur ser de på er? Hur känner ni den? Är det en konflikt?
Nej, jag känner att jag får väldigt mycket respekt från eleverna. Just i egenskap av lärare tror jag. Ja, mycket.
Absolut. Mycket mer respekt än i en vanlig svensk klass.
Ja.
De lyssnar på er.
Det är enormt stor skillnad.
Ja. Enormt stor skillnad.
Faktiskt.
Det är ingen som säger fula ord till er.
Nej, nej. Nej, det är liksom, det skulle vara tabu.
Ja. Det skulle vara tabu.
Ja.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja. Sen har vi några elever som är tjejer också.
Aha.
Så att det är inte bara killar, även om de flesta är pojkar som kommer. Men jag får respekt och liksom från alla.
Under den tid jag har jobbat med de här nyanlända så har jag bara blivit bemött med respekt.
Mm.
Men nu är det alltså 25 elever som kom sen i somras.
Mm.
Som har gått det här läsåret då på Nyboda. Finns det motsvarande elever på Kumla och på Strand och på Tyresö, vet ni det?
Mm. Ja, det gör det. Och flera av dem kommer även till Nyboda och har lektioner här.
Med den som har hemspråk?
Med mig bland annat.
Aha, okay. Ja.
Och det är väl lite att det är två parallella system i Tyresö. Förr när det bara var direkt integrering så kände man ett starkt behov ändå att ge eleverna någon slags introduktion. Och då gjorde man det här på Nyboda, har jag förstått det som. Jag har ju kommit in lite efteråt, men tagit över den här gruppen då.
Hur många tror ni sammanlagt det är i Tyresö skolor? Vet ni det? Om det är 25 stycken här.
Så kanske det kommer kan det vara 25 på de andra? Ja.
Ett 50-tal har vi i alla fall.
Det droppar ju in lite hela tiden. Så att, och så slutar någon och någon flyttar. Så det är ju ständigt i rörelse. Mm, så därför är det svårt att veta exakt. Men ja, det är flest här på Nyboda. Men det börjar komma, nu börjar alla skolor ta emot nyanlända.
Ja. Men det är bara ni två som har...
Här på Nyboda, ja. Ja. Sen finns det ju svalare på andra skolor också i Tyresö.
Räcker ni till två personer för 25 stycken?
Ja, för de nyanlända räcker vi till. Men vi räcker inte till för de som har varit kanske 2-3 år i Sverige. Och som skulle behöva mer stöttning av oss. De räcker vi inte till för.
Men nu, det kanske jag glömde fråga. Men när ni har era lektioner, har ni dem tillsammans med dem i klassrummen? Eller har ni egna klassrum? Alltså hur funkar det? Hur går själva lektionerna till?
Vi har eget klassrum.
Ja. Eget klassrum?
Vi har svenska med dem. Ja.
Är ni där båda två samtidigt då? Eller har ni varsin? Hur funkar det?
En lektion i veckan är vi där samtidigt.
Annars bara för sig.
Mm.
Men ni går inte in i den liksom vanliga klassen? Och
det gör vi också, men det är för de elever som har kommit lite längre. Mm. Som har mer lektion, eller som läser med sina klasser.
Mm.
Så då är vi mer som stöttning med dem.
Om ni fick vara kommunpolitiker eller rikspolitiker med obegränsad budget, vilka liksom reformer skulle ni vilja, alltså hur ska vi göra? För att det här är ju de här, vad ska man säga, utmaningarna som Sverige har just nu med väldigt många människor som kommer hit, ungdomar som kommer hit i liksom, ja, som ska ändå integreras, skaffa sig utbildning, komma in i jobb.
Mm.
Vad skulle ni säga om ni fick möjlighet att önska er vad ni vill?
Alltså en sak som jag tänkt mycket på, det är att satsa på, mer på modersmålslärare och studiehandledare. För det är ju liksom, de kan ju prata med de här eleverna på ett helt annat sätt än vad vi kan göra. Och liksom all modern forskning visar att man behöver utveckla både sitt modersmål och det nya språket. Och att lära sig liksom ämneskunskaper på modersmålet kan vara väldigt bra.
Ja.
Så att det är ju en grupp lärare som har liksom varit lite i periferin, känner jag.
Mm.
Som man behöver satsa på. Mm. Och att man får mer tid som nyanländ med sin studiehandledare och modersmålslärare. Och att de lärarna liksom integreras mer i svenska skolan.
Mm. Hur många sådana lärare finns det nu på Nyboda?
De tillhör ju inte Nyboda skola.
Nej, de går mellan alla skolorna i Tyresö.
Ja, de tillhör modersmålsenheten. Då
så de går kommunen. På timmar på olika ställen, eller?
Ja.
De har sin bas här, de flesta. Men hur många det är, det vågar inte jag säga. Nej. För det är ju också att det förändras beroende på vilka elever som just kommer.
Det. Är det liksom lärare som har utbildats i Sverige eller är det lärare som utbildas i sina hemländer och kan ha lärt sig svenska snabbt? Eller hur funkar det? Vet ni det någonting om den utbildningen?
Möjlig bakgrund.
Ja, det är väldigt olika.
Den är olika. Man måste kunna både svenska och sitt eget modersmål bra. Ja, har ni mer?
Nej, jag tänker också på de här eleverna som inte har någon skolbakgrund. Att det känns ganska orättvist att de ska behöva ta sig igenom den hela svenska grundskolan. Mm. 9 år. Det blir nästan en omöjlighet.
Ska de gå 9 år? De ska
Nej, men allt det som en svensk elev lär sig under 9 års tid.
Ska de försöka läsa
ska de försöka lära in då på kanske 2-3 år.
Mm.
Ja.
Fastän de knappt kan läsa och skriva när de kommer hit. Så att jag skulle nog vilja se något slags gymnasieprogram där man varvar mer med praktik och kan bli mer inriktad på ett yrke tidigt.
Vet ni hur det är på Tyresö gymnasium? Har ni kollegor där som tar emot dem som ni kan följa?
Ja, vi vet ju vilka som tar emot. Sen vet vi inte så mycket om hur de jobbar på gymnasiet.
Nej, det vet vi faktiskt inte.
De elever som ni har haft lite längre tid, vet ni hur det har gått för dem?
Nej.
För det är ju också så intressant. Hur går det liksom, om man har gått ut? Hur klarar man sig? Har ni några andra sådana idéer för att... Alltså här gäller ju någonstans att alla goda idéer tas fram.
Ja, förr hade man ju mer förberedelseklasser som det hette. Och sen slutade man ju med det och gick över till det här med direktintegrering. Just för att man tyckte att eleverna blev för isolerade. Och att det inte blev någon integrering. De lärde aldrig känna de svenska eleverna. Nu har man gått tillbaks lite till att man har inte förberedelseklass, men man har ändå en grupp där man som här när man har mer svenska.
Mm.
Så det är hela tiden den här balansgången med att integreras och få ändå den speciella stöttningen som man behöver. Och det är den här svåra balansgången som man hela tiden måste gå. Och att vi har ju ändå diskuterat lite det här med att kunna få på ämnesundervisning på en mer anpassad nivå redan från början. Och det kan man ju lättare tillgodose om till exempel ämneslärarna kommer till de nyanlända istället för att de nyanlända splittras ut på de ordinarie klasserna. Men såklart vill man inte isolera någon elev.
Mm. Det här med att man nu har ofta datorer eller mobiltelefoner där man faktiskt kan höra ett språk. Mm. Man kan ju lära sig ett språk mycket egentligen om man vill, nästan gratis om man bara sitter och använder de översättningstjänster som finns på nätet. Har det blivit lättare, tror ni, idag att lära sig ett nytt språk?
Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag ska svara på det. För jag tycker att lära sig ett språk, det, man behöver också ha en lärare där. Man kan inte göra allt digitalt.
Mm.
Just för det här med kroppsspråket. Mm. Kunna visa saker. Mm. Hela kommunikationen.
Jag tror att de här tekniska hjälpmedlen som mobiltelefoner har underlättat den liksom kommunikationen. Man går och handlar eller man ska prata med någon på rasten eller man kan översätta direkt. Alltså på så sätt är det jättebra. Men just att lära sig ett språk, så precis håller jag med dig i allt du säger. Att man behöver liksom ett sammanhang, man behöver människor att prata med och en lärare som förklarar saker. Och också det här med drivkraft, att lära sig ett språk är ju jättejobbigt. Och det tar jättelång tid och mycket energi. Man kan lära sig lite grann, men att verkligen kunna ett språk, det kräver ju så mycket mer.
Och om vi till exempel tittar på en film tillsammans, då lär sig eleverna mycket av att ha en diskussion efteråt, att vi pratar om filmen.
Mm.
Det kan man ju inte göra när man är själv.
Nej.
Nu pratas ju ganska mycket i media om det här med värderingar i samband med till exempel Miljöpartiet nu. Ja. Så har man diskuterat det här med hälsning, att man hälsar på olika sätt, man eller beter sig olika mot kvinnor och män. Är det någonting ni diskuterar? Så här gör vi i Sverige, där är våra värderingar, man tar alla i hand eller vad man nu diskuterar för någonting. Är det sånt som också ingår för er? Alltså, vad är ett svenskt samhälle, beter man sig som svensk?
Vi pratar lite om det, skulle jag säga, inte jättemycket, för att ibland känner jag att det är jag som har fördomar mot dem.
Mm.
Om vi till exempel såg en film på en man som står och diskar efter en fest. Och då frågade jag mina elever, liksom, varför är det konstigt med det här? För då tänker jag att de är inte vana vid att se män stå och diska. Men eleverna reagerade inte, de tyckte, vadå? Det är klart han ska diska, han har ju varit med på festen. Och så jag känner ibland att det är jag som har fördomarna, de har inte de här bilderna som jag har.
Ja, precis. Och det skulle vara svårt att säga att så här gör vi i Sverige. Men däremot så, det kommer ju upp spontant. För jag menar, de hälsar på oss och på andra lärare. Och de kan fråga, varför gjorde den här personen så här eller så här?
Men det med att ta i hand till exempel, så det är en jättegrej nu. Bara för att han, Khan som han heter, inte tog en kvinnlig reporter i hand.
Alla våra elever tar ju oss i hand. Så vi har inte haft det problemet med några elever. Så det har ju inte kommit upp. Så att det är ju inget som vi har diskuterat.
Mm. Vi har ju pratat lite grann om de här terrorattentaten då i Bryssel och Paris. Och vad är en muslim? Det har jag pratat med eleverna om. Och de tar ju direkt avstånd från de här attackerna. Och tycker att det där är inte islam. De är inte muslimer.
Nej. Och samma sak, det här diskussionen som var då i somras om Kungsträdgården och Köln och det här med hur man tar på kvinnor.
Mm.
Har det varit någonting som har kommit upp som en sån här värderings...
Jag vet att två studiehandledare i Dari och persiska har pratat med de persiska och daritalande eleverna på en av mina lektioner. Så det var precis efter det hade varit ett nyhetsinslag, och just när man verkligen sa att det var afghaner, ensamkommande pojkar. Och väldigt många är ju det.
Ja. Mm.
Så då visade de det här nyhetsklippet för killarna. Och liksom förklarade vad de sa i reportaget. Och sen diskuterade de inslaget tillsammans med eleverna. Och vad jag förstod så gick det bra. Liksom.
Ja.
Men det är ju just en sån delikat diskussion. Är ju väldigt mycket lättare att föra på elevernas modersmål.
Mm.
För det handlar ju dels om att liksom, dels informera att det här händer. Så här kan människor se på er och det här har hänt.
Mm.
utan att liksom skuldbelägga, men samtidigt lyssna vad eleverna tänker och tycker och plocka upp eventuella fördomar och ja, syn på kvinnor och så vidare.
Vet du, hur tror ni att deras syn på Sverige, tycker de att de har blivit särbehandlade eller diskriminerade eller att det finns rasism i Sverige? Känner de av någonting sånt?
Inte vad jag har hört.
Nej.
Jag tycker att de är väldigt positiva till Sverige och människorna här.
Jo. Det är väl liksom på deras resa genom Europa eller vad man ska säga, så är det ju flera som har framhållit att det har varit bra när de kom till Sverige. Liksom. Sen är det klart att de försöker ju vara duktiga inför oss också. Ja. Det får man ju inte glömma bort. Att vi är ju ändå skolan. Liksom, att de vill ju visa upp en
bra... Det är någon slags myndighet för dem.
Ja, och att det kan vara svårt att veta allt som de tänker och tycker. Men väldigt lite prata om att det skulle vara rasister här och så. Men det är klart att de måste ha stött på det.
Mm. Ni märker inte att andra elever behandlar dem dåligt?
Nej.
Nej. Nej.
För det har jag också tänkt på. Om man då har elever som ni har här, så även som kanske kommit tidigare, går på mellanstadiet, och som inte heller hunnit ikapp 9 år. Mm. Det innebär ju kanske att ni får många elever på Nybergsskolan som inte går ut med godkänt i alla ämnen.
Mm.
Och numera så ska ju föräldrar välja skola, den skola som är bäst.
Mm.
Det vill säga ha bästa, vad nu kallas de här värdena.
Mm.
Och så tar man inte hänsyn till, hallå, här på Nyboden har vi så här många elever. Räknas de in i det här snittet?
Nu har man väl fick man inte förra året, tror jag, liksom markera vilka som har vilken andel som har nyanlända, tror jag.
För det här kan bli väldigt konstigt.
Jo, absolut.
Och här är så här många som inte klarar sig, men hallå.
Mm.
De har inte ens lärt, hur ska de lära sig engelska? Nej. De har inte ens lärt sig svenska. Och är man analfabet och kommer hit när man är 12, hur ska man någonsin...
Men jag tror att i takt med att fler skolor tar emot så kommer den där statistiken bli mindre viktig. För att det blir ju något som alla skolor har. Och det är ju problematiskt ur många olika perspektiv, tycker jag, att bara titta på sån statistik. För det säger inte alltid om hur bra skolan är eller så.
Nej. När jag valde skola, på min tid valde man inte skola till sina barn. Mina barn gick på de här mångkulturella skolan som fanns i Tyresö, på Bergfotens skola, sen hamnade de här på Nyboda.
Mm.
Och jag tyckte det var väldigt positivt att för vi bor i ett litet radiusområde. Att det var väldigt bra att de träffade barn från alla möjliga olika områden.
Mm,
så att det inte blir segregerat åt det här liksom, vi som kommer från ett litet väldigt etablerat villaområde och vi har inte träffat på. Så jag tyckte det var väldigt positivt att man gick i den här skolan, därför att det var en väldigt vänlig atmosfär då. Sen har ju ibland skolorna i Tyres fått olika rykten, och så ibland har det varit jobbigt, ibland har det varit mindre jobbigt. Men hur skulle ni då säga att om det är föräldrar nu som har... Man väljer från 6:an till 7:an, eller? Väljer man fortfarande?
Ja.
Om de väljer nu, tala om varför de ska låta sina barn välja Nybergs skola. Ni som är två lärare här på skolan.
Ja, det är ju en väldigt modern skola.
Vad menar du med modern?
Ja, att det är en fin byggnad.
Vi har
fina klassrum. Vi har ju projektor i varje klassrum så att det går snabbt att koppla in en dator och visa på så sätt. Vi har det som jag tycker är väldigt bra, det är att det är små klasser. Det tror jag många föräldrar tycker är positivt.
Vad menas med små klasser då?
Ja, att det är ungefär 20 elever i varje klass. I vissa klasser färre, och det är bra.
Absolut. Och ja, som du säger, att det är en mångkulturell skola. Det är väl jätteviktigt. Alltså, det tänker jag att det är en kompetens.
Exakt.
Att kunna tala med elever eller människor från hela världen.
Precis.
Så att det skulle jag väl trycka på.
Och det, en del kanske tror då att undervisningen liksom stannar av för att man måste förklara så mycket mer på ett enklare språk och så. Men det skulle jag vilja säga att det gör den inte, utan det man gör för att göra undervisningen mer tydlig, det kan många andra elever också ha nytta av.
Absolut. Även om man har svenska som modersmål kan man ju ha svårigheter. Mm. Och ett språk utvecklar ju även de elever med svensk bakgrund också hela tiden. Man är ju inte klar med svenskan i årskurs 7-8.
Ja, ni kommer ju få ännu mer, tror jag. För att Tyresö kommun har ju inte varit en av de här kommunerna som tagit emot speciellt många.
Nej.
Vi har haft lite mottagna av ensamkommande och lite ökat i år. För vi gjorde ett nytt avtal med Migrationsverket. Och nu måste ju alla kommuner ta emot flyktingar som har fått permanent uppehållstillstånd. Så det kommer göra att ni kommer, inte bara för ensamkommande, ni kommer få barn i familjer.
Mm.
Tror ni att det är lättare om man kommer som familj med sina föräldrar som hjälper en? Eller har ni större chans att nå de här ensamkommande som är ganska beroende av er, i min fördom?
Det är en intressant fråga. Jag har inte funderat så mycket på det. Ofta så, ja, alltså man kommer med sin familj, då är ju ofta barnen lite yngre, tänker jag. Det är många familjer som kommer med yngre barn. Men på ett sätt, vi har ju några som bor i familjer. Om man har möjlighet att prata svenska i just familjen det. Så är det självklart bra. Men samtidigt så är det ju det här att även om man är 15-16, man är ju inte vuxen.
Nej.
Så att, alltså, det är klart man saknar sin familj, sina syskon.
Ja.
Och det är klart att all den oron och otryggheten påverkar hur man mår. Och, ja, så det är nog väldigt individuellt, tror jag.
Tycker ni att ni lär känna de här barnen eller ungdomarna bra?
Ja.
Ni blir liksom inte bara lärare, ni blir liksom vänner också på något, eller hur ser ni er roll?
Kanske inte vänner, men väldigt liksom nära, att man ja. Ja, men man känner att de blir glada att se en, och jag blir väldigt glad att se eleverna, ja. Att det blir en sån, ja, men det blir en nära kontakt liksom.
Det blir viktiga vuxenkontakter, ja, för dem.
Jag brukar tänka så att man glömmer ju inte sin första fröken som man hade i årskurs 1. Och det. Våra elever kommer ju aldrig glömma mig och Emma.
Nej, det var bra. Mm. Det var en bra avslut, tycker jag. Ja, alltså programtiden går väldigt fort när man sitter här med två så duktiga och kunniga lärare som Emma Birkholtz och Karin Friberg. Men nu är det här programmet slut. Är det någonting jag glömt att fråga er som ni skulle vilja föra fram?
En sak som jag har tänkt på är att det omgivande samhället är väldigt viktigt för nyanlända. Särskilt då ensamkommande. Till exempel så har våra elever i årskurs 8 varit på prao i 2 veckor nu. Även de nyanlända. Och det visade sig att många ville vara på förskolor och göra prao. Men det var inte alla förskolor som var så sugna på att ha nyanlända. Det fanns en viss oro att ja, man visste inte vilka de här ungdomarna var. Men sen så de som gjorde prao på förskolor har gått väldigt bra för.
Ja, roligt.
Och förskolorna har liksom sagt att det har gått bra.
Mm.
Och de eleverna har varit duktiga.
Mm.
Så att det är väl någonting som jag vill säga till Tyresö, att man ska ge alla en chans.
Just det. Det finns inget sånt där nätverk i Tyresö, vi som hjälper ensamkommande eller vi som ställer upp. Eller, för när det var det här evakueringsboende, det var väldigt många som var involverade i det. Det finns inte något sånt där liksom, civilsamhälle som engagerar sig i de här ungdomarnas situation.
Inte vad jag känner till.
Nej. För att de har ju ofta behov av fritidsaktiviteter.
Ja.
Och många av killarna som kommer, de älskar ju att spela fotboll.
Mm. Ja.
Men det kan vara svårt att gå med.
Men nu har det startat nybörjarträning. Ja.
Okej, för jag ska faktiskt inte intervjua en person som håller på med sånt.
Ja, jättebra.
Ja. Så fler, mer än fotboll. Och att det finns även flickor som kanske vill göra andra saker. Ja. Och pojkar som inte spelar fotboll. Så.
Då kanske de kan ta kontakt med er, för ni känner ju dem ganska bra.
Ja.
Så nu får jag tacka er. Emma Birkholtz och Karin Friberg, som är lärare på Nybro skola, i någonting nu som kallas för SVA, svenska som andraspråk. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.